som jag tänkte var så kul med den här. Det var någonting innan här. Det var någonting man... Och vilken död. Nej, jag får på öronen. Det här var helt meningslös. Det var någonting om att han såg ut som köttfärs. Tyckte det var väldigt kul. Men jag skiter i det. Om det fanns något som verkligen satte liv i James Bond, frånsett utsikten till skottlossning, så var det att bli omkörd av en söt flicka. Och enligt hans erfarenhet var flickor som körde lika bra som denna alltid söta och upphetsande. Chocken av signalen från landsvägssirenen hade automatiskt kopplat bort genomsnittsmätaren, tömt Bonds huvud på alla andra tankar, och han var nu helt koncentrerad på att köra, och köra fort. Med ett tunt leende tryckte han sin fot mot gaspedalen, höll ratten stadigt en kvart i tre och gav sig iväg efter henne. Så inleder man på bästa sätt.
Välkomna tillbaka
till... Ja, till 007-podden.
Ja.
Med mig, Jonas Högberg, och
Anders Hultqvist.
Yes. Det här projektet, det fortgår verkligen. Det händer verkligen saker.
Vi är framme vid Hennes Majestäts hemliga tjänst. Sjätte filmen.
Ja, men det är ju helt sjukt.
Hade du trott att vi skulle ta oss hit?
Lite tveksam i början. Alltså, första filmen var ju ganska seg. Då började man ju få lite dubier kring hela projektet kanske. Men sen har det ju rullat på ganska bra ändå. Och filmerna har ju faktiskt blivit bättre, måste jag säga.
Och nu är vi äntligen förbi Sean Connery, som varit väldigt trött de två senaste filmerna.
Ja, man känner ju att det är nog skönt att han får en paus i alla fall. För han kommer ju att återvända såklart. Men han behövde nog en liten semester. Och nu är det ju en kille som... typ bara har gjort den här filmen typ. Nej, inte riktigt så. Men George Lazenby är ju, han är ju inte känd för någonting annat egentligen än att han har varit James Bond i en enda film.
Jag har sett honom, eller han har gjort lite Hongkong-rullar.
Mm, just det. Jag såg det när jag läste på lite om honom. Det var ju ganska sjukt egentligen. Han blev ju polare med Bruce Lee på 70-talet.
Mm.
Och fick träning av honom. Uppmanade så George Lazenby svart bälte i karate och typ andra kampsporter också, tror jag.
Och svart bälte i skidor.
Ja,
vi får äntligen skidaction. Ja, men, det som jag minns som det bästa med Bondfilmerna.
Ja, men precis. Är det är ju säkert George Lazenby själv som gör stuntsen, för han har ju vunnit skidtävlingar och han propsade ju på att göra stuntsen också. Han bröt ju armen under inspelningen. Så det här är en kille som vet vad han snackar om. Eller han vet vad han gör i alla fall. Så det blir kul. Ja, vad kan man säga mer om George Lazenby?
Han gjorde en film med Angela Mao, men den har jag faktiskt inte sett. Stoner, det måste jag ju faktiskt säga. Jag har bara sett Mannen från Hongkong. Med
Mannen
Jimmy
från Hongkong.
Wang Yu, där han faktiskt spelar skurken.
Va? George Lazenby som skurk?
Ja.
All right.
Lite stel i sina fightscener.
Ja.
Men han har väldigt långa ben och långa armar. Så han ser
men
lite
är det typ som ut. Är han som typ Chuck Norris? För han var ju med i någon film med Bruce Lee, va?
Ja, fast det går nog inte att jämföra.
Nej.
Chuck Norris är väl ändå rätt grym. I och för sig ska han ju ha svart bälte. Eller,
ja, men Lazenby. Precis. Men, ja, ja okej. Okay. Chuck Norris är ju säkert bättre. Ja. På...
Man har checkat några typ så obesegrad fullkontakts karatemästare typ så här 8 år.
Oh shit, är det sant? Det visste jag
tror
Chuck Norris.
Jag är inte säker.
Nej, vi ska inte ta gift på det.
Nej.
Men vi kan väl säga det att George Lazenby var ju modell innan han blev skådespelare. Och han typ stötte på en av Bondproducenterna. Ja, som man gör när man är modell och rör sig i de finare kretsar kanske. Och då tyckte ju Bondproducenterna att ja, men det här är ett bra ansikte. Det kanske kan vara någonting att ta i beaktning när vi ska kasta en ny Bond. Och det gjorde de också. Men inte förrän de hade tillfrågat Timothy Dalton.
Jaså?
Ja, fan vad sjukt. Han blev i Bond på 80-talet. Men han tillfrågades redan här faktiskt, när han var 22 år bara. Det är ju ganska märkligt.
Kanske hade varit något.
Men han tyckte ju själv att han var lite späd.
Ja. Han var spännande, men han fick en chans till.
Alltså. Han fick en chans till, men det fick inte Adam West, Batman-skådisen.
Ingen chans.
Men han tillfrågades också.
Han tillfrågades.
Men han tyckte ju då att en brittisk skådespelare skulle göra det. Och jag tror att George Lazenby är brittisk, men han växte upp i Australien.
Okej. Okay. Jag är svårt att tänka med Adam West som Bond, men...
Det hade kunnat bli awesome. Många pow! Och splat!
Men det här är också den första filmen, tror jag, som jag sett upprepade gånger. Eller alltså som barn.
Jaha.
Eller som jag har sett i alla fall mer än en gång. Det tror jag inte jag har gjort med någon Sean Connery-film. Kanske Oskbollen, men annars Diamantfeber. Då. Den har jag sett flera gånger. Men det är nog här jag börjar...
Ja, det här är vurmen... Jag hade ju för sig ingen riktig...
Alltså, jag började ju med Roger Moore, men såg den här senare. Men då såg man ju filmen flera gånger i alla fall.
Men du såg någonting i den här filmen?
Ja, jag antar skid.
Skidscenerna.
Skidscenerna.
Det är de du minns liksom?
Ja.
Jag minns typ ingenting. Jag såg ju 5 minuter när jag gick på tv för ett tag sedan. Och då satt Bond i någon lyxvilla tillsammans med ett gäng brudar. Och det var en jätte weird scen.
Det ser vi fram emot.
Får vi se fram emot.
Ska vi rulla igång?
Rulla igång kanske. Ja, men det gör vi.
Ses på andra sidan.
Den heraldiska expertisen hade gillrat fällan. Sett till att betet var smakligt och lockande. Nu hängde allt på James Bond, agent 007. Skulle han kunna ge tillräcklig trovärdighet åt Sir Hilary Bray? Skulle Bond kunna klara sig genom det snår som stamträd bildade? Undvika de snubbeltrådar som ättelängder erbjöd den fåkunnige? Bond såg sig omkring i baren. Den var flott, men inte flottare än vad man kunde tänka sig. Där fanns mjuka stolar, goda drycker. Men då hände det verkligt oväntade. Baren började fyllas av flickor av en sådan utsökt kvalitet, av en sådan bländande skönhet och med så spännande jumprar, att Bond endast med svårighet kunde dölja sin förvåning. Vad gjorde dessa skönheter uppe i ett alphotells luxuösa privatavdelning? Varför hade Blofeld samlat dem där? Eller var det verkligen Blofeld, den gamle chefen för Spektrum, som nu uppträdde under namnet Greve de Bleuville och gjorde anspråk på denna urgamla titel? Eller jagade han ännu ett hjärnspöke? Det skulle framtiden utvisa. Nu var han ensam, kanske utlämnad åt det hemska öde Spektrum alltid hade i beredskap åt den fiende som begick minsta misstag. Ja... Vad säger du?
Ja,
spännande jumprar.
Spännande jumprar. Vad var det här för någonting?
Det här är Ian Flemings I hennes majestäts hemliga tjänst. Jag plockade upp boken på en antikvitetshandel.
Du hittade en bondbok alltså? Det har man aldrig sett på riktigt.
Nej, jag har aldrig sett en bondbok. Men jag bara stötte på den av en slump några dagar innan vi skulle spela in avsnittet om I hennes majestäts hemliga tjänst. Weird, får man ju säga.
Fantastiskt.
Fantastiskt. Så det där är då en sorts teaser som man kan läsa för boken. Vad säger du om I hennes majestäts hemliga tjänst?
Den här prosan.
You like it?
Okej. Filmerna är alltså bättre än förlagen i alla fall.
Ja, jo, absolut. Men det brukar ju inte alltid vara så bra översättning heller.
Till dess försvar.
Till dess försvar kanske. Mm.
Nu
är vi här på andra sidan. Och när jag har fått höra lite spridda passager ur Ian Flemings bok. Och ja, vi kan intyga att filmen är bättre än boken.
Eller jag kan inte intyga, eller jag baserat på de här passagerna.
Ja, jag har ju inte läst hela boken, men jag har läst spridda delar. Och ja, det är väl inte kanonbra direkt. Men filmen har ju, den har ju något. Eller vad säger du?
Jo, ja precis. Vad den har är ju ingen sån här action-scens-öppning.
Nej, det var lite...
Eller det är ju snarare vad den inte har då i och för sig.
Precis. Den börjar ju jättekonstigt faktiskt.
M och Q står och pratar.
De har en väldigt casual konversation om spioneriet och hur det har utvecklats. Och sen så pratar de om att Bond är försvunnen.
Ja, men de pratar om, ja precis, att manikler håller på att bli miniatyrer och att datorn håller på att göra intrång i agentvärlden. Ja, en helt ny värld.
Precis, och det här är alltså 1969. Mm. Så de var ju, ja... definitivt före sin tid med datorer och sådär. Men det är klart att de hade det på MI6 såklart. Mm. Men
de vill hitta Bond. Bond är försvunnen. Nummer 10 knorrar över Operation Dårhus.
Och sen så introduceras vi till James Bond. Men eftersom det är en ny James Bond, George Lazenby, så håller de ju gärna på den här introduktionen, att visa hans ansikte.
De gör en massa spännande close-ups.
Ja, det är jättespännande faktiskt. Man undrar, det här har man ju inte vant sig vid riktigt. Man får se närbilder på hans mun och på hans händer. Han kör ju bil och skuggar en kvinna.
Han kör också bil så här ute i verkligheten, som vi har sett prov på i, det såg vi i Dr. No, för att lansera att Bond är minsann fräsch, riktig action liksom i verkligheten.
Första bilen. Ja, just det. Mm. Återigen, man har inte de här projicerade bakgrunderna.
Nej, precis. Bond är ute och kör i verkligheten.
Just
frenetiskt klipp.
Men det blir ju ändå, det känns häftigt.
Men jag tycker filmen ofta kontrasterar det där. De pratar i början där om ny teknik och data. Mm. Och sen kastas ut i verkligheten. Och det är inte så high tech. Det är down to earth och gritty snarare.
Just det. Mm.
Eller gritty kanske.
Gritty, men... ja absolut. Det är ju fortfarande lite corny. Är det ju. Men, och då, han introduceras ju, man får ju se honom i närbild då, när kvinnan helt plötsligt bestämmer sig för att gå ut i havet. Och James Bond tror ju att hon är på väg att begå självmord kanske.
Mm.
Så han springer ju ut och räddar henne. Och sen när han kommer tillbaka till stranden med henne så dyker det upp två thugs med varsin pistol. Och då utbryter det en ganska crazy strid. Här blir ju kameran helt whack.
Eller klippningen framförallt.
Ja, jo, absolut. Klippningen. Men också, det är mycket så här konstiga inzoomningar och utzoomningar. Mm. Det känns ju som en Mario Bava-rulle helt plötsligt.
Mycket sådana frame cuts också i fighterna.
Ja, just det. Det var också märkligt. De klippte bort frames igen.
För att det ska bli snabbare och intensivare, men de tog i ordentligt. Alltså.
Jag fick ju lite känslan att de hade tittat på Franska Nya Vågen en hel del, filmskaparna. att den slutligen hade nått USA 1968 när du gjorde filmen. För, ja men precis, klippningen var ju väldigt Jean-Luc Godard liksom. Lite crazy. Men speciellt i actionscenen såklart, inte i de vanliga scenerna.
Det är några väldigt fina havsbilder här.
Ja.
Och sen slåss de i bränningen, vågorna.
Ja, det var också fint faktiskt. Mm. Det var en härlig scen faktiskt.
De tyckte väldigt mycket om en bild med havet i bakgrunden och ett ankare i förgrunden. Och så fighten mellan, återkom de till. Flera gånger.
Ja. Ja, Bond klarar ju av de här typerna. Kvinnan snor hans bil och kör iväg. Och senare då så dyker Bond upp i något kasino.
Så han kör ju bara upp till sin bil.
Ja, just det.
Där byter han ju bil.
Just det, så att han faktiskt får sin bil.
Sen har vi förtexter.
Sen är det ju förtexten här. Shit, du har verkligen bra koll på det här. Och det var ju ingen sång i den här filmen, utan det var ju bara instrumental musik i förtexten.
Ja, just det. Ytterligare
det gillade jag.
Du gillade det?
Ja, jag tyckte det var skönt.
Ytterligare ett nytt grepp kan man säga.
Ja,
många nya grepp.
Jo, de introducerar ganska många nya grepp i den här
ingen actionscen. Ny Bond. Ingen sång.
Crazy klippning.
Framförallt.
Jo, men precis. Och ja, och Bond dyker upp på det här hotellet. Och här befinner sig den här kvinnan också då.
Och det är här... nu hon introduceras som Tracy, tror jag.
Precis. Det är lite oklart varför han har spanat på henne.
Fast det tidigare. Blev ju klart när du läste ju boken. För hon kör om honom med bilen i början. Och i boken framgick det ju ganska tydligt att en tjej som kör fort är...
Ja, det var bara a chance encounter.
Ja, hon är snygg och upphetsande. Var det så?
Ja, precis. Ja. Men så om en kvinna kan köra bil, då vet Bond att det här är en brud med klös i.
Mm. Så jag tror bara att han följde efter av den anledningen.
Ja, men så kan det mycket väl ha varit. Men hon visar sig då...
Förlora i spel.
Ja, precis. Hon visar sig vara ganska dålig på det. Och då får Bond gripa in och betala hennes skuld. Och då står ju hon i skuld till honom. Och det tycker ju han är härligt. För då kan han utöva sin sexuella makt över henne.
Ja, fast först tänker han ju inte casha in i natura.
Mm.
Han säger ju att det är mycket pengar.
Ja, just det. Och det att det är lite för mycket att kräva kanske.
Ja. Hon har väl också förlorat det här spelet med flit, får man anta, för att försätta sig i skuld till Bond.
Mm. Ja, precis. Hon har ju blivit räddad av honom tidigare då. Och
alltså, hon står redan i skuld.
Ja, just det.
Men nu står hon även i ekonomisk skuld. Varför vill hon försätta sig i den situationen? För hon är inte så intresserad av Bond. Eller är det bara att de inte har jättebra kemi?
Ja, kanske det senare. Ja. Men hur som helst, de hamnar ju i alla fall i säng till slut då. Men först efter att Bond tvingats in i en fistfight med
en
kille.
Ja, han går till hennes hotellrum och får slåss med en kille.
Mm. Precis. Och man förstår ju inte riktigt varför det är så mycket henchmans around den här bruden. Men det inser man ju sen, för att hon är ju dotter till en crime lord som är stor i Europa.
Så hon har massa livvakter helt enkelt.
Exakt.
Som hoppar på Bond i tid och otid.
Och till slut då så får ju Bond även träffa den här killen Draco då. Som är hennes pappa.
Men innan här, när de är på hotellrummet och ska... När Bond ska driva in sin skuld. Ja. Han kommer ju tillbaka till sitt rum och då är ju hon såklart redan där.
Ja,
det brukar de ju oftast vara.
Kvinnorna?
Ja,
absolut. Ja.
Så Tracy är där. Och det säger... Eller då vill han ju reda på vad det handlar om. Eftersom det är män som vill slåss på hennes rum.
Ja, det är ju lite uppseende veckan då.
Ja.
Kanske hon inte säger, som Bond i sig.
Hon säger någonting i stil, men gör inte illa mig. Och då säger han, men jag trodde det var därför du kom hit.
Ja,
sen är det lite där. Och så cashar de in i natura. Men sen visar det sig att hon även betalar tillbaks pengarna.
Just det. Så hon står vid sitt ord. Hon står fast vid sitt ord att betala tillbaka.
Ja.
På riktigt. Nu blir det väldigt
konstigt. Fast har hon använt det ordet. Ja, men skitsamma.
Skit i det. Men ja, och sen så blir då Bond förd till den här killen Draco då.
Han har sin kastknivsscen.
Ja, han vad är det han gör? Han buntar ihop de typerna som har fört dit honom. Och så norpar han en kniv och så kastar han sig in i Dracos kontor. Och där säger Draco, men lugna ner dig, ta det lugnt va. Och då slänger Bond, först så bollar Bond med kniven på ett väldigt casual sätt. Imponerande. Man märker att George Lazenby är
en knivbollare.
Jag menar, han är definitivt
svart bälte i knivboll.
Jo, men man märker ju att han är en väldigt kapabel snubbe. Han kan de här grejerna.
Han kan, ja, han är lite professionellare
än vad Sean Connery var.
Sean Connery, ja.
Mm. Och då surar han iväg kniven så att han träffar en almanacka, tror jag, bakom Draco. Och då är det en väldigt snygg scen när Draco vänder sig om, och då är ju bakgrunden där kniven har fastnat i ofokus. Och när Draco tar på sig glasögonen så blir bakgrunden i fokus.
Mm.
Och så vänder han sig om och tar av sig glasögonen, och då försvinner, då blir bakgrunden ofokus igen.
Ja.
Det var ju skitsnyggt.
Ja, det var ju supertjusigt.
Det var oväntat faktiskt för en Bondfilm att ha en sån snygg touch.
Finess.
Finess, mm, absolut. Och då börjar de snacka lite, och då blir det snart tydligt att Draco gillar vad Bond håller på att göra med Tracy, som ja, alltså är Dracos dotter då.
För han har varit orolig, hon har varit gift med någon som dog i en bilolycka, ja, med, tillsammans med sin älskarinna. Och sen har varit lite hit och dit.
Så hon är väldigt deprimerad.
Deprimerad, och han vet ju att hon har, han säger att han vet allt vad Bond har gjort, alltså räddat hennes liv, ja, antyder ju han. Och Bond säger, oj, vet du verkligen allt? Och då får han en klapp på axeln. Det gör inget.
Ja. Nej, det är lugnt.
Det är lugnt.
Det är lugnt.
Ja. Och sen vill han då att Bond ska fortsätta med det. Eller han säger till och med att sexet är nog någon form av terapi.
Ja, just det.
Tror han säger.
Precis.
Hon behöver ta sig ur det här. Kan hon gifta sig med dig kanske? Du får 1 miljon pund, är det va?
Ja, det är verkligen så här. Det är raka bananer.
Ja, hon behöver någon som dominerar henne.
Ja.
Bond säger, det är inte riktigt min grej. Hon behöver nog en psykolog.
Precis, så här. Men han står på sig och kräver att Bond ska gifta sig med...
Och det här är alltså storyn,
ja,
so
precis.
Far.
Man förstår ingenting. Men så till slut så säger Bond att okej, jag kanske kan fundera på att kanske ta mig an den här tjejen om du kan hjälpa mig hitta Blofeld. Och då blir det då tydligt att Bond har varit på jakt efter Blofeld i 2 års tid.
Och inte hittat ett jota.
Han har inte sett någonting, inte hört ett knyst om Blofeld. Men
hittills och då... har Bond haft ganska ordinära kostymer, men vita skjortor med lite krås. Lite krås här. Och det är som en liten teaser av vad vi kommer få.
Det blir en
senare
kråsexplosionen senare.
Det kråsas. Mm. Sen vill filmen både skämta lite med att det är en ny Bond och försöka återkoppla att det är samma person.
Ja, just det. Precis. Men han säger ju redan i början när hon åker iväg från stranden där och lämnar honom där. Då säger han ju, det här hände aldrig den andra killen.
Nej.
Och så tittar han in i kameran.
Ja,
bryter den fjärde väggen.
Och då kommer förtexten där det är så här Tim bland alla de här vanliga siluetterna av nakna kvinnor som dansar.
Mm.
Så är det ett timglas där det projiceras bilder från tidigare filmer. Som en liten recap.
Också märkligt. Men det är, precis, men det är väl för att koppla samman den här Bond med Sean Connery Bond. Så att biopubliken skulle förstå, ja, men det här är ju samma James Bond.
Ja.
Det här är alltså inte en helt ny James Bond. Eller?
Man vet inte.
Var de så korkade på 60-talet? Osäkert.
Nej, men korkade, vadå? Det är ju, är det inte lite ambivalent?
Ambivalent?
Eller är det alltså, är du säker på att det är samma?
Mm, intressant. En hel arsenal av James Bond-agenter.
Sen ska Bond på tjurfäktning.
Ja, just det.
Eller?
Alltså, inledningen, det är mycket som händer. Alltså, Bond åker ju tillbaka till MI6 också och hänger med M och säger upp sig i en ganska märklig scen där Moneypenny räddar dagen och hon ska egentligen lämna in Bonds avskedsansökan men väljer istället att lämna in en semesteransökan på 2 veckor.
Ja, för att de där trumpna gubbarna inte riktigt kan prata med varandra och de håller på...
Ja, just det. Vad du kallar det?
Gubbdagis. Hon sköter ju rulliansen där. Ja.
Yes. Ja, precis. Gubb. För att man George Lazenby ser ju lite ut som en medelålders gubbe. Han ser ut att vara typ 40, men han är 29 när han spelar in filmen.
Den yngsta Bond.
Den yngsta Bond någonsin. Också lite uppseende veckan. Ja. Och sen har han ju på sig kläder som får honom att framstå som en 60-årig British gentleman.
Han har väldigt spännande kläder. Herregud. Filmen igenom.
Ja, vad är det han inte bär, kan man ju fråga sig. Kråsskjortorna, kostymer, jättemärkliga överrockar. Han har kilt på sig.
Nu går vi händelserna i fall.
Ja, jag vet. Men lite tease måste vi faktiskt komma med här.
Så att, alltså han ska på semester 2 veckor i alla fall. Det är roligt när han tror att han, eller när han tänker att han ska dra ut på tiden på sitt kontor.
Ja.
Och vänta på att M ska gå igenom hans avskedsansökan.
Ja, just det.
Och sen ska spela ut det här på något sätt. Sitter han och ska packa ihop grejer där och bara hoppas att M ska höra av sig, vilket han ju gör.
Precis. Och då sitter han ju och leker med den här pianotråd. Det är ju ett fickur som man kan dra ut pianotråd från. Och jag tror att han snodde den från den blonda superskurken från Rush with Love. Så att det liksom är en liten memento som man har.
Mm. Ja, då är det ju samma Bond
där. Ja, men det är ju en fin touch. Ja, men där kopplar man ju verkligen samman honom med Sean Connery Bond.
Men då drar Bond på semester.
Exakt.
2 veckor.
Och då väljer han att åka till Spanien typ och kolla på tjurfäckning.
Ja, och han tänker väl att han ska hänga med den här Tracy lite.
Ja, tänker jag med. Precis. Men exakt. Och
han dyker upp.
Men han har ju ett spår. Han vill ju fortsätta leta efter Blofeld också. Han hoppas ju att det ska... Att han ska kunna övertala Draco att dela med sig information. Då, eftersom Draco också är skurk.
Mm. Han har någon slags scarf blus. Eller man förstår inte om det är en scarf.
Ja, just det,
eller
den
en blus.
Herregud.
Eller om det är både och.
Det är liksom en slipsnål också i den.
Ja, ja, precis. Det är helt...
Men man fattar inte om det är en del av skjortan eller om det är en scarf.
Nej, men det är ett föremål han bär som ett eget objekt på något sätt.
Ja, det ser helt sjukt
ut. Som svävar kring halsen.
Vi måste visa bilder på det här, känner jag.
Till en rutig kavaj, va?
Ja, precis. Så...
Och Tracy, hon är klädd lite för hon ska gå på tjurjakten. Hon har en så här liten svart hatt.
Mm.
Någon svart dräkt och svarta handskar och ett så här sån brett, vad heter det,
livrem
röd.
Ja, just det. Hon har ju också väldigt fräcka grejer
de
på sig.
Klär sig väldigt det är väl väldigt
det är väldigt 60-tal. Mycket 60-tal. Ja, precis. Men det var ju en härlig tid, i alla fall rent klädmässigt, så här i efterhand. Men då lyckas ju Bond faktiskt få tag på lite information om Blofelds, där han befinner sig.
Tracy tvingar ju pappa.
Just det, hon får ju reda på att pappan har tänkt gifta bort henne med James Bond.
Ja.
För att James Bond vill ha den här informationen. Men då tvingar hon farsgubben att liksom...
Det ska inte finnas några skulder eller några spel sådär, utan hon säger ja. Säg vad du vet, annars träffar du aldrig med mig. Vilket en farsgubbe ju inte... Det kan inte en farsgubbe höra.
Nej, kan man tänka sig. Nej. Så då får ju Bond redan på att det är någon advokat i Schweiz som har någon koppling till Blofeld. Men innan James Bond åker för att undersöka den advokaten så blir det ju ett montage.
Ja, precis. Det är nu vi fulländat äntrar relationsdramat Bond in Love.
Ja, det är precis så det låter. De är jättelyckliga
och gör massa, det är som en så här klassiskt montage. De gör olika, går i parken och klappar en katt.
En svart katt. De olika... Viktigt att notera att de har en svart katt för att kontrastera Blofelds vita katt.
Och det är så mycket kläder på display att jag
tappar fattningen. Du fick någon sorts overload här. Du kunde inte riktigt hänga med. Du var helt borta.
Nej, det gick inte att hänga med. Förutom den här amiralsjackan.
Ja, just det. Den var fräsch. Och ja, och sen när man lyckats överleva det här montaget då, så förpassas vi till den här advokatens kontor.
Nej, James Bond kommer faktiskt hem till M.
Ja, just det, herregud.
Han kommer hem privat, ärende. Nej, men han hälsar på hemma hos M. Som visar sig vara en stor fjärilsamlare. Och Bond kan impa. Han kan lite latinska namn för fjärilar.
Ja, just det, oklart.
M är imponerad. Jag visste inte att du även hade dessa kunskaper.
Just det, och då berättar han att han ska åka och kolla upp den här advokaten.
Jag har en ingång.
På Blåfält.
På Blåfält. Kör.
Och vad händer sen då?
Advokat, vad som händer sen är att advokaten ju heter Gumball.
Finns det någon som heter Gumball 3000 eller sånt där?
Jag vet inte. Jag och familjen brukar titta på något på barn-tv som heter Gumball.
Ja, men det kanske jag tänkte på.
Tecknade figurer.
Okej, men han, den här advokaten heter samma sak alltså?
Nej, han heter Bold.
Bold, okej. Okay.
Han är ingen Ball. Eller han är inga balls.
Men Bond åker i alla fall till advokatens kontor då. Och där utspelar sig ju en ganska hilarious scen när Bond smyger sig in på Gumballs kontor
och möblerar om lite diskret.
Ja, just det.
Han flyttar telefonerna lite grann.
Mm,
alltså... Två telefoner likadana som man flyttar lite grann.
Viktigt.
Är det för att så här, jag var här?
Ah, det är kanske så att när advokaten kommer tillbaka så ska han liksom tänka, vänta nu, är det något som inte känns rätt?
Det ska inte finnas ett spår, men två telefoner...
Det ska vara något som är lite i oordning så att advokaten bara, nej men det är, jag förstår inte. Men det är någonting som irriterar mig.
I övrigt ägnas ju Bond här åt något så här, vi pratade om det, något slags agent... jobb.
Ja, första gången nästan som han gör en riktig agentpryl. Lite så här som Mission Impossible style. Han smyger in. Han passerar advokaten när advokaten går ut på lunch. Och i det här myllret av personer som är på väg ut på lunch så går han förbi dem och in på advokatens kontor så att vakten inte ser det. Och väl där då så smugglar han in en kod, kassaskåpskodbrytarlåda.
Kombinerad kopiator.
Som alltså slussas in via en lyftkran.
På en byggarbetsplats.
Till det här fönstret. Och så sätter Bond upp den och så sätter han sig ner och väntar på att den ska börja liksom knacka fram rätt kod till kassaskåpet. Och medan han gör det, då har han ju först och främst lite tråkigt först eftersom han petar sig i ögat på väldigt suspekt sätt.
Som Petson.
Va?
Petson och Findus. Han brukar peta sig så här i ögat. Nej, men trött.
Ah.
Ja, det gör väl alla kanske.
Ja, kanske. Ja, det ser väldigt roligt ut. Och roligare blir det. För sen plockar ju Bond fram sin Playboy.
men han hittar väl den där på kontoret.
Jaha.
För han ser ganska förvånad. Eller jag tror det ser ut som att han inte har sett
den. Så det är Gumballs Playboy.
Gumballs Playboy. Aha. Så förstod jag det. Eller mer att han tog med lektyr.
Jag hoppas ju att han gjorde det.
Jag tror han hittade den där. För han ser så förvånad ut när han hittar den. Mm. Som att det här har jag aldrig sett förut. Finns det tidningar med...
Med nakna kvinnor i?
Ja, när han upptäcker det. När han börjar bläddra.
Han blir väldigt intresserad, när han öppnar tidningen.
Då börjar han ju också, det är roligt, eller ja, det är ju meningen att det ska vara roligt. Jag vet inte om det är roligt. Tanken är att det är roligt.
Ja, vadå?
Att han upptäcker att kodknäckaren håller på att bli klar med koden.
Ja.
Och han känner att han inte har hunnit titta så mycket i tidningen.
Ja, just det.
Så han börjar se lite irriterad ut eller besvärad. Fan, nu går undan här med koden. Jag hittade ju precis den här.
Precis. Ja, han tar ju med sig Playboy-tidningen sen när han går därifrån.
Jag tror han bara faktiskt tar ut mitt utviksbilden.
Okay.
Lämna tidningen. Jag tror det.
Vilken skurk. Ytterligare en sak som kommer irritera Gumball.
Han kan inte lämna den bakom.
Telefonerna är lite off. Och min Playboy, vad hände med utvikningen? Ja. Men Bond lyckas ju då komma över lite information.
Ja, det är då han går till M. Okay. Inte innan.
Ja, skitsamma.
För då har han ju någonting att bygga på.
Precis, och då vet han då att Blofeld, han går under namnet Blåjtchamp. Något sånt.
En fransk översättning av Blofeld. För...
Ja just det, det berättar ju Bond för en.
Ja. Och vill, han vill bli adel. Det är Blofelds ambition.
Just det, här, i nuläget. Blofeld har liksom övergett de här ta över världen planerna. Eller det har han inte.
Vill de få oss att tro.
De vill få oss att tro det. Och är besatt av tanken att få heta von Blofeld eller något.
Nej, från Blåjtchamp.
Von Blåjtchamp.
Blåjtchamp. The Blåjtchamp. Du blev ju besviken där att han sen ändå hade planer på världsherravälde, för att du
ja, men gillade kände, verkligen det här. Jag kände lite att man kunde relatera lite mer till Blåfält.
Att han hade drömmen om att bli adel.
Ja, men det kändes lite mer normalt kanske. Men då visade det sig då att Blåfält, eller Blåjtchamp, har en anläggning i schweiziska alperna. Han har ett jävla hus alltså. Uppe på en alptopp har han värsta
mansionstället.
Och där har han någon sorts front då. Någon sorts allergi
forskning. Terapi.
Precis, han låter folk komma dit för att få terapi mot sina allergier. Och ja, men då lyckas ju Bond näsla in sig i Blofelds mansion genom att utge sig för att vara en annan kille då. En som heter Sir Hilary Gray, tror jag. En släktforskare av någon slag. En kille som ska kunna verifiera Blofelds claim to fame. Och då låtsas han ju vara lite mer stuffy och tråkig när han kommer till det här lyxhuset som det... han får åka helikopter dit, va?
Ja, först åker de ju släde.
Så ja, just det, just
åker släde och puffar på sin pipa och så, han är ju, då kör han ju Sherlock Holmes stass rakt
exakt,
ut.
Han ser precis som Sherlock Holmes.
Det är nog filthatt och det här, jag vet inte ens vad det heter. En sån här...
Nej, alltså det är någonting med kavajen där liksom slagen går ut och hänger ut över rocken. Det ser ju väldigt distingerat ut.
Sen också samma höjdrädd helikopter och allting. Ganska liksom...
Väldigt subtilt. Det är ju inget man normalt skulle uppfatta kanske, men han ser lite så här besvärad ut. Och som tittare tänker man, men vänta nu här, det här är inte den Bond vi känner. Men så frågar hon honom, är du höjdrädd? Ja, lite grann. Och allt för att skapa karaktär. Och redan här börjar man ju känna att George Lazenby Bond är en betydligt mer kapabel 007-agent än vad Sean Connery var. Han kan ju faktiskt saker, George Lazenby Bond. Han kan klä ut sig, låtsas vara någon annan.
Han har gjort research.
Just det, han har gjort research. Det var ju helt sjukt. Han har faktiskt läst på om släktforskning.
Ja. Vilket han i och för sig faller på sen.
Ja just det, inte tillräckligt bra dock. Ja, men han har försökt.
Här kan man ju ändå tänka sig att de tror faktiskt att han är den här Sir Hillary.
Det blir ju lite märkligt när han kommer dit eftersom Blofeld känner ju inte igen honom, alltså då, man får intrycket att de inte har träffats tidigare. Och det är väl för att den här boken kom innan You Only Live Twice då, den förra filmen där de faktiskt träffas då i slutet. Blofeld och James Bond. Men här när de möts så, ja, det är ingenting liksom. Det är inget sådär, aha, James Bond, du är här igen. Utan, nej, Blofeld tror helt och hållet på att James Bond är den han utger sig för att vara.
Men det är ändå, för alla andra filmer då har de ju vetat vem Bond är
from the get go.
Ja, direkt bara. Han är ju,
ja, det
är märkligt. Här är han ju en hemlig agent.
Ja. Jag undrar, ja, jag vet inte i vilken ordning boken kom egentligen, men det känns ju som att det borde vara en av de första böckerna. Ja. Osäker, men så är det i alla fall. Men innan Bond då får träffa Blofeld så får han ju först träffa de som har kommit till den här resorten för att få sina allergier botade.
Ja, det var här du läste ur också i boken.
Ja, just det, med jumprarna. För det är ju bara supersnygga kvinnor.
Men först får vi... Här har ju Bond klätt om sig då. Det är ju här han glider in med jättekråset och kilten.
Det är kråset som får en att tro att Bond har slaktat en uggla.
Och sen vad jag trodde först var en stor metallskiva med lite tingeltangel över könet, som täcker könet.
Ja,
men
precis.
Som visade sig vara en...
Han har ju kilt här också.
Ah, okay.
Ja, du sa det. Ja.
En slags portmonnä är det.
Just det, så man kan gömma lite grejer i. Anmärkningsvärt är att han inte har några gadgets. Pungmonä. Han har ju inga gadgets.
Ja, det kommer vi till.
Hur går det ihop det här? Helt bizarrt.
Men jag tror jag kopplat till det där i början ändå, att det är med Down to Earth. För de när de pratade om datagrejerna. För sen bygger ju... Han har ju inga sådana gadgets. Han bygger lite grejer själv, och suddgummi och penna, och använder fickorna. Det kommer vi till sen. Så det är liksom tvärtom.
Ja. Ja, men det är ju lite anmärkningsvärt ändå.
Men den här middagsscenen.
Ja.
De ska dinera.
Det var den här scenen som jag såg på tv i typ 5 minuter när jag slog på den här filmen. Och sen bara, what the fuck is happening? För den är ju ganska bizarr.
Det är jätte... Ja, för att här ska ju Bond försöka vara en character. Så han sitter och babblar. Först blir ju kvinnorna helt...
Betagna.
För de har
det är en man.
Ja, det är en man här.
Ja.
Och sen slår de ner till borden som glider in.
Det var det sjukaste.
Tillsammans med kyparna. Eller de som står och dukar. Allting åker in i bakgrunden.
Så himla
medan de är betagna av Bond.
Ja, precis. De sitter ju i sofforna där.
Och sen äter alla kvinnor sina respektive fobier. Eller vad de...
Ja, precis.
För en är rädd för kyckling.
Mm.
Som äter
eller
kyckling.
Hönor.
Hon äter kyckling. Mm. En är alltså rädd för potatis. Allergisk.
Hon äter bara
potatis. Det är fantastiskt.
Ja.
Någon är rädd för bananer antagligen. Eller är det allergisk ska vi prata här?
Allergisk.
Ja, okay. Kycklingen är ju... Hon är ju rädd för kycklingar. Och jobbar på en kycklingfarm.
Kan man vara allergisk mot banan?
Ja, man kan ju vara allergisk mot
vad som helst. Ja, man kan vara allergisk mot vad som helst.
Men hon jobbar på en kycklingfarm, eller? Skulle man förstå det som det? Men hon är livrädd för
Oj, nej det uppfattar jag faktiskt inte.
Okej, okay, jag ska återkoppla till det här.
Fantastiskt om det är så.
Jag ska återkoppla till det här i en senare scen. Hur som helst, ett
montage.
Jo, Bond sitter och babblar.
Mm.
Så att alla ser uttråkade ut. Medan det är klipp till närbilder när de äter sina respektive fobier / allergier.
Mm.
Och först är de ju... Lyssnar de ju girigt och vill ha Bond. Men sen ser de ju faktiskt uttråkade ut.
Ja, lite som att han har lyckats med sitt skådespeleri. Ja.
Men hon som sitter bredvid här, kyckling, kvinnan.
Ja.
Jag kommer inte ihåg, hon presenterar sig, men jag minns inte hennes namn.
Nej.
Hon målar med läppstift sitt rumsnummer på insidan av Bonds lår.
Och då levererar ju faktiskt Bond en ganska bra... Eller ganska bra... Den är ju inte bra. Men han levererar ju en one-liner.
Men den är väl ganska bra.
Som ändå sitter.
Ja.
Den här stygga damen som håller i det här resortstället då. Som är Blofelds underordnade Irma Bunt. Någon tysk power lady. Kommer ju fram och ser att Bond är lite... Han är lite uppbragd. Eller han är lite... Vad ska man säga?
Jo.
Hon märker att det är någonting som pågår här.
Mm.
Så hon frågar vad det är som händer. Och då säger han... Vad säger han?
Det kommer inte ihåg. Någonting med stiff i alla fall. Både en antydan kanske på att han är lite stiffare som Bond också.
Mm.
Och allt övrigt man kan önska. Av stiffness.
Ja.
Han får ju även prata om sina familjejuveler. Guldbollarna. Då lyser ju några av damerna upp. Och vill gärna att han kommer förbi på rummet och visar en illustrerad bok av släktens guldbollar.
Ja.
Ja.
Just det.
Att de aldrig gjorde Mannen med guldbollarna.
Som uppföljare.
Som en egen film.
Mannen med guldbollarna.
Ja, han lämnar rummet. Blofeld vill träffa honom. Och kvinnorna är besvikna.
Just det. Och då, får ju Bond gå in i en hiss och åka ner rakt ner i Super Lair.
Alltså ja, något isborgs underjordiskt.
Ja, man tänkte att den här filmen skulle vara förankrad i realism lite mer, men här blir det verkligen all out villainous lair.
Ja.
Ja, det är ju härligt.
En dörr öppnas där nere också med lila discoljus strömmar.
Vi båda sa samtidigt, åh, lila.
Och massa forskningsljud.
Just det, man märker att här håller de på med något. Och då dyker ju då Blofeld upp och...
Han har någon slags, är någon så här, heter det Pekinghorta? Eller speciell
ja,
krage?
Just
är det, något sånt?
Precis. Så ja.
Den klär honom.
Ja, han ser...
Det är inte riktigt en sån, men det är något lite åt det hållet.
Lite, men han ser lite skräckenjagande ut. Och det är ju Telly Savalas Mr. Kojak som spelar Blofeld. Och du var lite tveksam till Telly.
Ja, han har ju djupa fina ögon.
Mm.
Men,
en djup röst också. Men du var inte övertygad av rösten.
Alltså nej, du sa att du har en mycket bättre röst än den föregående. Och det håller
Donald
jag inte med
Pleasance.
Om. Donald Pleasence. Han var så...
Den var ju udda.
Han var så off
den
the chart.
Udda.
Så att jag tycker nog att den var speciellare.
Ja, alltså visst. Telly Savalas spelar ju Blofeld lite mer som man förväntar sig att en megalomansk skurk ska vara.
Han är ganska vanlig, han verkar
ganska...
inte sjuklig.
Ja, men precis, han är ganska normal egentligen. Och då berättar han ju att han vill bli greve och vill få en titel och bli adlig och att det vore trevligt.
Och han har inga örsnibbar.
Nej, just det, han har kapat örsnibbarna för att få folk att tro att han är en del av den här släkten som då alltså inte har örsnibbar.
Ja.
En väldigt viktig grej.
Ja. Det är inget bevis, säger de vid några tillfällen.
Ja.
Men han får digra luntor, Bond får digra luntor med historiska dokument som ska kunna styrka.
Ja, han ska gå igenom de här då.
Att det här är en äkta Bluechomp. Det är inte mycket till story.
Nej, det...
so far.
Här
fast
känns
Bond
det
ju
såsigt.
Ute efter Blofeld. Så, jag tycker inte att den här kändes så.
Nej, det är ju inte som Dr. No direkt.
Tonen är ju hela tiden lite så här.
Man blir ju ändå engagerad av kläderna, de fina miljöerna. Det är jättefint där i de schweiziska alperna.
Ljuset. Lite här och där. De gillar att ha så här glitter och tingeltangel ibland.
Det är julafton.
Lite konstigt klipp.
Det är
en
julfilm här.
Kan den kvala in på julfilmstoppen kanske?
Kanske, den är ju inte särskilt bred, den listan på julfilmer som är av högre kvalitet. Men jag vet inte, ja.
Men lång. Inte bred, men lång.
Ja, det är ju en lång film igen. Det här är ju en av de längsta Bondfilmerna.
Jag tänkte listan.
Ja, listan. Ja, okej. Nu vet jag inte vad vi pratar om längre. Skitsamma, det är jul där och det är mycket tingeltangel. Och Bond lämnar Blofeld och
Han är på rummet
och då ska han undersöka dörren. Och då plockar han fram en liten sticka och för den längs med dörrkarmen då liksom.
Fan, en liten zip.
Han får en stöt.
En liten zinger.
Och då ser han rolig ut.
Han såg jätterolig ut.
Och då blir han MacGyver.
Mm.
Han bygger en liten anordning med ett suddgummi.
Ja, men det är här han visar att dataåldern, den är inte redo, men verkligheten är här.
Ja, det här är egentligen hans enda gadget han har i filmen. Han gör den själv.
Ja.
Han bygger en liten manick av ett suddgummi och en pinne och en grepptång typ.
Så att han ska kunna ta sig till kvinnan i rum nummer 8.
Ja.
Det är därför han brukar den här manicken.
Och det gör han ju också.
Han kan tänka sig att...
Han har helt glömt det här romantiska montaget med Tracy.
Men han lever i nuet, gör han inte det?
Ja.
För när han, när han ser Tracy igen sen, då återkopplar...
Oj, spoiler, hon återvänder.
Ja, då återkopplar han ju snabbt till sina känslor då. Alltså när han ja, inte är i blickfånget.
Du menar så. Att här är han mer i uppdraget kanske?
Nej, men hon är inte i blick. Han kan inte reflektera över henne just då.
Nej.
Nu finns det ju, i och för sig, nu finns det ju, hon är inte heller i blickfånget just. Men han vet ju att det finns en kvinna i rum nummer 8.
Ja.
Han måste ju ta sig dit.
Ja, och det gör han ju. Och de har sex som...
Ja, han har med sig boken. De ska titta på illustrationen.
Ja, just det, den här boken. Ja.
Kilten åt
som han lockat med.
Det är roligt för att då ropar hon It's true! Alltså han har guldbollar.
Ja, okej. Okay. Och ja, och de har sex.
Man kan och, tro det.
Man kan tro det. Och då dyker det ju...
Fast de har ju... Ja, just det. Nej. Du går händelserna i förväg. Jag är så sugen på att få fördjupa mig i den här kycklingscenariot.
Men innan kycklingscenariot.
Nej, men det kommer ju nu.
Ja, men det är ju det som kommer.
De har legat. Bond kan tänka sig att ligga igen. Det är då hypnoljuset sätts på.
Just det. Och säger, I taket så blir det en så här helt crazy regnbågsljus över hela.
Och då säger hon, nej, jag har inte tid nu Bond. Det här är viktiga grejer. Det här är min terapi. Ja. Och då börjar Blofeld prata. Och det är ju fantastiskt.
Men han sitter ju i ett rum där han stoppar i kassetter i alla i små bandspelare som är länkade till varje rum då.
Ja, med terapi. Hypno.
Men det är roligt att han har ett band för varje rum. När han egentligen borde ha ett och samma band för alla rum.
de har ju olika. Hennes handlar ju om kycklingar.
Ja, just det.
Det är fantastiskt.
Ja, men du har helt rätt. Ja,
du börjar ju där. Du avskydde kycklingar.
Men var det bara allergier verkligen? Var det inte det att hon var rädd för kycklingar?
Jo, nej, men det pratar jag om. Du är rädd för allt med kycklingar. Men när jag är klar med dig kommer du älska och kunna äta kycklingar
igen. Fan vad oklart det var det där. Man fattar inte riktigt allergier. Kyckling.
Men det är där hon, när Bond och de pratar om hennes kycklingskräck. Det är då hon pratar om någonting. Eller jag kanske missförstod. Men jag tycker att hon pratar om att hon ska kunna åka hem. Och jobba med kycklingarna igen.
Det kanske är hennes dröm. Att få kunna jobba med kycklingar. Men så råkar hon vara skiträdd för dem.
Skiträdd för dem.
Det här är ju en film i sig. Den skulle man ju vilja se.
Ja, jag kan ha missuppfattat allting, men jag tror att det är något sånt.
Nej, gör någon en spin-off på den här bruden? Vad är det nu? Vad händer?
De här hypnosmeddelandena är i alla fall för att programmera dem att bli.
Precis. Och här,
som lönnemördare.
Och nu får vi ju liksom en inblick i Blofelds ondskefulla plan då. Han ska släppa virusbomber lite här och var över jorden. De här flickorna kommer väl från olika länder i Europa, tror jag.
Eller världen.
Eller världen. Och tanken då är att de ska få med sig en liten virusbomb och detonera den när Blofeld säger åt dem att göra det.
Innan det så går Bond tillbaka till sitt rum.
Och
hittar en kvinna till där.
Just det.
Och han kör samma raggningsrepliker som på den föregående. Innan det har han dock pratat med sig själv i spegeln. Vilket är andra gången i den här filmen där James Bond pratar med sig själv.
Just det. Han gjorde det när han knockat någon kille i början av filmen.
Ja. Då pratade han om någon mat eller dryck med sig själv.
Precis, det var ju ingen one-liner utan det var ju liksom bara lite svammel egentligen. Mm. Märkligt. Men det kanske är ett tecken på att han börjar tappa lite. kanske. Men han sexar med den här tjejen också.
Mm.
Dagen därpå så spelar de, vad heter det?
Curling. Och Bond ska spela så han kan ju inte
den kunna någonting.
Professorn. Ja, precis. Han ramlar med sitt
curling. Just det, han bara slänger sig iväg med hela klotet. Och dråpligt värre. Och sen så blir det ett dråp. För då dyker ju Bonds medhjälpare upp. Han har försökt klättra upp på Blofelds berg upp till den här resortbyggnaden. Den här medhjälparen var den som slussade in den här kodknäckargrejen till ja.
Han blir liksom desperat och vill veta vad Bond håller på med. Han försöker komma med upp i...
Precis, man förstår inte riktigt varför han måste ta sig upp dit.
Det har gått ett dygn kanske. Och han har inte hört något från Bond. Okej, har det hänt något?
Ja.
Men, jag vet inte.
Men så han blir ju tillfångatagen och
bortförd.
Bortförd och senare likviderad då. Det är när Bond då har sin lilla snack med Blofeld uppe vid den här curlingplanen.
Bond
då
blir ju avslöjad också sen.
Men är det inte där och då som han blir avslöjad? För han pratar ju om att ta med Blofeld till Augsburg, där den här släkten som Blofeld säger sig tillhöra.
Just det.
Och till ett visst ställe, till någon kyrka och slag. Där
de inte ligger.
Där de inte ligger. Utan där avslöjar Bond sin okunskap. Och Blofeld sätter dit Bond när han kommer tillbaka till sitt rum.
Men tjejerna måste ju träffa Bond. Vid curlingmatchen så bestämmer de tidpunkter, rum nummer 8 och hon den andra. Och sen en tredje prickar Bond in, tänker han också.
Nej, klockan 8.
Klockan 8.
Ja, hon från rum 8 bestämmer han. Ja, men klockan 8 ska...
Ja, klockan 8. Och sen nästa klockan 9, va? Och sen säger han klockan 10 till en tredje som går förbi, som inte noterar. Står en skitkrampig kille vid poängtavlan i bakgrunden. Bara, ja. Fan vad han får brudar.
Han ser så jävla bitter ut.
Är ju scoretavlan 0.
Ah, just det. Ja. Kul en liten detalj.
En
minimal detalj verkligen, men det här är så att du plockar upp den. Men ja, men sen blir Bond avslöjad av Blofeld och då bestämmer sig Blofeld inte för att döda honom utan för att slänga in Bond i
maskinrummet.
Han har alltså inte en fängelsehåla. Snacka Nej. Om besvikelse.
Den bygger en lär
utan en fängelsehåla.
Utan fängelsehåla.
De har ju haft en fängelsehåla i typ alla andra filmer.
Ja.
Men så nu, nej.
Men det kanske fortfarande är under byggnation det här stället.
Ja, kanske.
Att det här är temporär.
Men är inte det en av de första grejerna man faktiskt sätter?
Det är maskinrummet till linbanan.
Ja, och det gör ju
Bond. Och det här är Bond sliter ut fickorna. Han gör sin nästa MacGyver. Nu har han ju ingenting att trolla med, så han sliter ut fickorna och har som vantar när han ska klättra ut på vajern.
Just det.
Så att han inte...
Men det är ju helt sjukt.
Men det
är de slänger in Bond i ett rum där han faktiskt har ett öppet fönster, eller liksom så han kan ta sig ut.
Ja, jag
de
vet inte
hur han
tänker. Men de åker ju upp och ner i den här linbanan hela tiden. Vad gör de?
Ja, den här scenen är jättelång, för att Bond ska ju ta sig ut där, men då åker de iväg med livbanan så att vajern åker tillbaka, så att Bond nästan krossas mot det här stora kugghjulet. Men då hoppar han av, och det här upprepas ju typ ett par gånger.
Ja, det var ganska...
Men jag förstår inte heller, för att det verkar ju som att livbanan åker fram och tillbaka, men vajern åker ju bara tillbaka hela tiden. Borde inte den åka framåt också?
Det vet jag inte.
Ja, skitsamma.
Det är ju för att det ska vara hotfullt med de här kugghjulen. Det är med ett filmgrepp än ett logik.
Grepp. Yes.
Jag tycker det är roligt att Blofelds mål med de här bakteriebomberna
just det.
Är total ofruktbarhet.
Just det.
Är det värsta Bond kan tänka sig?
Det är ju intressant, det är kanske det. Fast han har ju inte funderat så mycket på att avla av sig, kanske.
Nej. Fast det visar sig ju i slutscenen att han definitivt har den
tanken. De tankarna. Ja, i och för sig. Du har helt rätt.
Men
vi går inte händelserna i förväg.
Nej, han klättrar ut på linbanan, hoppar ner på linbanan och kastar sig ut på skidor.
Det är bra. Jag gillar det.
Och vi nu börjar är filmen på skidsemester.
Nu tar filmen fart.
Nu kommer minnena tillbaka.
Från den här filmen. Positiva minnena.
Ja. Ända hit har man undrat så här: hur kunde jag gilla den här som 10-åring? Det har inte hänt någonting.
Nej, ja, det var ju en fight precis i början. Men sen har det verkligen inte hänt ett dugg.
Men nu kommer det. Tät skidaction. Och Blofeld bara kastas ut med sina
Det var ju chockerande.
Han tänker
Blofeld åker i täten och jagar Bond tillsammans med sina henchmen.
Ja.
Man brukar ju tänka att Blofeld, han är ju en kille som håller sig i bakgrunden och bara liksom
han vill ha en del av
mastermind.
Men här är en aktiv.
En aktiv Blofeld. Och det, ja precis, det är ju jättesnygg, eller jättesnygg, den är helt okej.
Okay. Det jagas med skidor och det är tät, det är kamera som åker efter det täta.
Men, och här kommer ju den här knäppa kameran tillbaka när den går lite snabbt. Fast det där är inte så knäppt i och för sig.
Nej, jag tycker det funkar bra, det är några shots i början. Sen när de väl är i backarna så tycker jag att...
Ja, då klipper de ganska hyfsat.
Det är de här med back projection fortfarande, de blir lite i ögonfallande.
Ja, nej, det känns ju märkligt. De har många bilder på Blofeld när han tittar bakåt.
Men och några av hans kompisar också, de tittar hela tiden bakåt och ska kolla läget. Men okej, skurkar som bryr sig.
Men jag tror det... Var det inte det de skrev i alltså de tidigare i de tidigare filmerna så har de ju visat sig ha noll respekt för sina underhuggare.
Okej, okay, men vi kollar bara att de är med då, att
ja, kanske.
Om jag stryker med så ska de minst de också få. Men, jag vet inte. Men att de har ens tid i skidbacken här, det går ju fruktansvärt
fort. Det
går
väldigt snabbt.
Så håller de på och tittar efter varandra.
Upprepade gånger. Men och Bond tappar ju en skida då. Han
åker. Jag tror hon skjuter sönder den. Gör inte det.
Ja, kanske.
Sen åker han på en skida och några.
Det är ju awesome. Det är ju kanske något av det coolaste som händer i filmen.
Men det är coolt också att några skurkarna kör massor med skidhopp och skit utan stavar med automatvapen i händerna.
Ja, de det är också fräckt. Men fan vad coolt det ser ut, han åker på en skida.
Ja. Och sen kör några in i grenar och grejer. Ja. Och sen kommer vi till något jättehäftigt.
Klimax.
James Bond står på huvudet.
Exakt.
Det ser jätteroligt ut, rumpan rakt upp i vädret. Men det är precis vid ett jättestup. Vi anar inte riktigt hur högt
man stupet ser, man är. Ser ju den lilla staden där nedanför. Och man ser liksom bara ljusen typ. Det ser ut som att man kollar från en flygplan liksom,
ja,
på
det är
en stad.
Det är jättehögt.
Skithögt upp.
Ja.
Och då kommer ju ett par skurkar efter
han sliter av sig skidan och bara tjongar till dem i luften när de kommer hoppande.
Så att de fortsätter, den första skurken fortsätter över klyftan och ramlar hela vägen ner. Och då får man följa det här hela vägen också.
Och det är jättelångt. Det slutar aldrig. Han slutar aldrig falla.
Det är fantastiskt.
Tills han slutar falla.
Ja, det gör han ju till slut. Och sen dyker en annan kille upp. Och Bond gör samma manöver fast lyckas inte sula över fienden på i den här klyftan.
Just det, då slåss de. Försöker strypa honom med skidan.
Ja, också märkligt.
Till slut faller den över kanten då.
Ja,
vi hoppades att vi skulle få se hela
ännu
fallet.
Ett shot.
En gång till.
Men tyvärr.
Men där skulle Bond haft någon one-liner också. När den andra killen ramlade ner.
Ja, vi var lite
för då står ju Bond och tittar efter honom. Och sen
men överlag så är George Lazenby ganska dålig på att leverera de där one-liners.
Ja, men Sean Connery är så jävla bra på
att leverera. Han var bättre ändå. Han var bättre.
One-liners har varit så konstiga.
Det är men jättekonstiga i den här filmen.
Väldigt svåra att leverera.
Ja, det får man ju säga. De är nästan ingen one-liner.
Bond har en ganska snygg ljusblå jumpsuit, eller vad man kallar det. Skiddräkt här i alla fall.
Mm. Han ser väldigt classy ut.
Som han har bytt om till.
Mm, och sen är det typ ett jump cut, för sen befinner sig Bond nere i staden. Helt plötsligt bara.
Ja, det händer inte så mycket med det.
Nej.
Blåfält och de letar.
Ja, precis. De hittar inte Bond riktigt. Och hip hop så är Bond i stan. Och det är någon sorts festival. Det är ju jul, just det. Så de har ju något firande där. Det
händer massor med grejer. Folksamling. Och det är mycket folk.
Det blir en fistfight i ett skjul med klockor.
Ja, just det.
Den var en ganska tråkig fistfight i och för sig.
Ja, idén var väl att det blir någon sorts musik. De dunkar in varandras huvuden i massa klockor.
Ja, men de gjorde väldigt lite med det.
Ja.
Men det roligaste är ju att hon, Irma Bunt, den här power ladyn som är Blofelds underhuggare, dyker in och säger idioter åt de som blev nedslagna.
Ja, det är väldigt bra. Så försöker Bond smyga runt lite där. De håller för att jaga, de hoppar runt och letar i folkmassan och sånt där, ni vet.
Same old.
Kommer en man utklädd till isbjörn och fotar Bond. Och Bond
ser livrädd. Men här är det också den här crazy-klippningen man får se vad Bond tittar på. Man ser Bond utifrån. Och så är det plötsligt en isbjörn och man bara, what is happening?
Mm. Men Bond blir rädd.
Bond blir ju rädd. Han ser väldigt
han slår sig
tagen
ner.
Ut.
Ja, han slår sig ner på en bänk, försöker hålla låg profil och tar sig en funderare.
Och då dyker plötsligt Tracy upp.
Ja, hon är ute och åker skridskor här.
Ja. Uppenbarligen så har hennes farsa skvallrat för henne att Bond befinner sig här.
Och hon söker en
idrottsman. Hon är ju tokkär i Bond.
Ja, just det.
Så hon är ju ute efter honom.
Mm.
Ja, just det, precis. Hon söker en specifik skidman.
De hoppar in i hennes bil i alla fall. Och när de har glider därifrån, då försöker Bond hålla den här låga profilen. Han viker upp kragen och sitter så här och ser skitsmygig ut. Och då sitter en skurk i en bil bredvid och stirrar rakt på Bond. Men de bara glider därifrån. Fast det är ju också ett skämt där. För då säger Bond att vi kanske klarade det utan att de såg oss.
Mm.
Och då säger Tracy... Det skulle jag inte hålla bank på.
Ja.
Biljakt följer.
Översättningen. Ja, biljakt.
Mm. Ganska bra. De får fram i
Sverige. Ja, alltså biljakten, den första delen av biljakten är väl... Ja, den är väl lite så och sådär.
De ska till... Eller först tror man att de kommer undan, va? Han ska till posten och ringa. Ställer sig i telefonkiosken och då dyker skurparna upp och bara brrr, skjuter telefonkiosken. Bond springer, hoppar in i bilen, sen blir det biljakt.
Jag gillar tempo du kör nu, det är härligt. Det är ungefär
jag måste få upp lite här.
Ungefär som så himla. Jo, men jag vet att det blir långdraget nu. Vi kör på. Och då händer det.
Då händer det. Bond säger... De kanske... Vad säger han? De kanske får sig en funderare om vi kör rakt in i folkmassan, typ.
Ja, just det. Det är ju ett folk... bils race som håller på att hända. Och då tänker Bond att...
Men det vet inte vi just då. Han säger bara vi kör in bland massa folk. För då kanske de slutar. Men det är ju skurkarna. Varför skulle de bry sig?
Ja, precis. Och varför skulle en hemlig agent...
Borde inte han vara lite mer mån om...
Om folkets säkerhet.
Men de hamnar rakt i ett folkrace.
Ja.
Och bilar
då kraschar. Blir det ju awesome!
Då händer det grejer.
Då blir det ju en sjukt cool biljakt där liksom folk...
Det fantastiska är ju att Edward Norton och Matt Damon kör två bilar i det här racet. Ja,
precis.
Det är otroligt.
Fantastiskt.
Ja.
De var före sin tid. Ja, och de står ju på ända där. En folkracebil tippas ju... Ja, på över. Och det är ju Edward Norton då som...
Matt Damon ser väl vad som händer med det. Det skulle kunna vara han som hamnar. Det är en bil som hamnar mitt emellan Bonds och skurkarnas bil och håller på att bli jättesmashad. Sen välter ju skurkarnas bil och sprängs. Och det stuntet ser ju helt knäppt ut. För det ser inte ut som de hinner undan från explosionen.
Nej, men de man ser ju att de är livrädda. Och de springer ju... Och den sprängs ju typ när de har kommit typ 2 meter från bilen.
Ja, en är ju nästan... Ja, väldigt
en bra. Blir ju typ slickad av lågorna.
Ja.
Det ser ju riktigt farligt ut.
Bra grejer. Sen hittar men bra stand, de hittar absolut. En utväg och hamnar rakt i en snöstorm. Jättesnöstorm.
Just det.
Bond och Tracy
och alltså. Då bestämmer de sig för att ta en breather i en lada.
Mm.
Och då berättar Bond att han älskar Tracy.
Ja,
och att gjort. Han vill gifta sig med henne.
Ja, han friar.
Yes.
Och hon säger menar du allvar, tror jag. Eller något sånt. Menar du det? Ja.
Ja.
Man kan tänka sig att de gör det. Sen bara knackar Blofeld på dörren. De
ja, men innan dess så har de ju... Så placerar Bond Tracy på en bädd. Och lägger sig själv i en bädd bredvid. Och då tänker man ju, jaha, de kör redan separata sängar. De är liksom gifta nu och de är ett par och då kan de omöjligen sova i samma säng. Men då vänder Bond på den här problematiken genom att slå till på den här sängens ben som Tracy ligger i. Och så att hon ramlar ur den och in i hans. Och sen, ja, händer
sen brakar Blofelden. Men då är de borta.
Men innan
Men Blofeld och gänget, de har varit ute och jagat hela natten. I snöstormen. Vilken ambitionsnivå.
Men det roliga är ju att innan när de pratar med varandra om att gifta sig så pratar de om var de ska bo någonstans. Och då snackar de bara om så här fashionabla ställen. Ja, men kanske Marocko eller Paris, nära det där fina stället. Eller Rom kanske. Och de framstår verkligen som douchebag rich people. Såna jävla svin verkligen.
Sen brakar Blofeld. Hur som helst, de har dumpat bilen och tagit skidorna och vi får andra skidjakten på ganska kort tid. Den är lite kortare, men det är några snygga aerial shots här.
De var fantastiska. Jag älskar ju, ända sedan förra filmen har jag ju fått en fäbless för det här när kameran zoomar ut och man får det här extrema perspektivet. När man ser scenerna ur sånt jävla utifrån perspektiv.
Och jag gillar det här nära täta när kameran liksom är in.
Men de klipper ju mellan dem också.
Ja, men i tidigare skidjakten när kameran nästan in bland träden och åker och in mellan brallorna nästan liksom så. Så tight ska det vara.
Yes.
Ja. Känns som att de är där. Blåfält trött. Nej, vad fan, det är senare. Först hoppar de över någon jävla sån här snö, den här som du läste i boken också, någon jävla snöslunga. Och en av Blåfälts grabbar
blir
dimper ju ner där.
Han blir ju Fargo-slicead.
Ja, det blir köttsallad.
Flismaskinen.
Det bara sprutar. Och inte bara att snön blir röd som man skulle göra om man var lite så där classy, utan det, man ser, det är kroppsdelar och massa skit.
Det är verkligen slaps.
Ja, det är slapsigt.
Och alla ser ju lite småchockade ut.
Här säger Bond på engelska: "We had a lot of guts." Vilket man kanske kan förstå som one-liner.
Ja.
Men den svenska översättningen: "En pojke med hjälteblod."
Åh,
ja.
Översättningen.
Men, ja, alla är lite chockade här kanske.
Mm.
Gick det till så här? Det är ju ändå gubbdagis. Får det gå så här långt?
Gubbdagis.
På gubbdagis.
Ja, uppenbarligen.
Ja, men alla är lite. För Blofeld också. Han, direkt efter att den här killen åkte ner där, då vände han sig om och tittar på de andra grabbarna.
Mm.
Ett sånt shot. Grabbar, fan, såg ni?
Så är det väl det sjuka som hände.
Gubbdagiset spårar ur.
Men då beslutar ju sig Blofeld för att
Gör processen kort. Jag gör en lavin.
Han gör en lavin. Nej, men han skjuter ju ut en typ en signalraket mot, för det står ju en skylt där, lavinfara.
Och han då, kopplar.
Han kopplar direkt. Han skjuter ut den här grejen och den triggar då en jäkla jättelavin.
Det är stor.
Det är nog den största lavinen jag sett på film. Den är ju helt... Ja, det går inte att beskriva.
Är det något shot där som, som ser ut som att det är några och åker inte så långt ifrån lavinen? Alltså det är mycket trickfilmning där med inklippta konstiga...
Det är säkert gubbar. Typ halmgubbar på skidor som har placerats ut kanske. Eller något.
Ja, de flesta shotsen är ju något trickfilmat, men
ja.
Jag tyckte det var ett kort shot där.
Ja, men de blir ju täckta med snö då. Både Tracy och Bond. Och... då fiskas Tracy upp av skurkarna.
Ta bruden.
För uppenbarligen, Blofeld är övertygad om att Bond har blivit begraven i snön. Men Tracy som typ ligger lite så här halvt ovanför snön ska då vara att... Jag förstår inte hur han inte kan tänka att jaha, men om hon ligger där, Bond kan då absolut inte också vara ovan snön liksom.
Ta tjejen.
Ta tjejen så sticker vi.
Så åker de iväg.
Och så är de övertygade om att de har... spöt Bond. Men han... ja.
Bond kravlar upp. Sista han ser det när de åker iväg med henne lelös. Och sen klipp till när han står hemma på kontoret i England i sin svarta, kritstrecksrandiga kostym.
Som du inte gillar så mycket.
Nej, jag gillar inte den så mycket. Den var lite för blank.
Du...
Jag tror inte jag gillar kritstrecksrandet så mycket.
Nej, du ska vara den här gråa kostymen.
Jag gillar de gråa, de som du tycker är tråkiga. Han hade en snygg grå här. Fast den var också, den var så här rutig. Jag gillar nog helt grå. Ja, men och så projicerar de hans sista bild av Tracy när de här släpar iväg henne i snön på fönstret. Det var
Men då blir han informerad om att MI6 då tänker
gå med på allt.
Gå med på alla Blofelds krav, lösensumman och allting, och de ska inte lägga sig i då överhuvudtaget.
Bond blir sur.
Bond vill ju rädda Tracy eftersom han faktiskt är kär i henne. Och han gör allt för henne nu.
Nu kommer han ihåg det också.
Att han är kär?
Ja.
Ja, jo. Och då ringer han istället Tracys pappa Draco. Som ju också är en spelare i den undervärlden. Och så fixar de istället en räddningsaktion. De åker iväg med 3 helikoptrar mot Blofelds resorthögkvarter. Och lyckas lura den schweiziska armén, eller liksom radar...
Flygledningen.
Flygledningen då. Att de ska åka med hjälpproviant till någon katastrofområde. Mm. De bara säger det. Ja, men vi ska ju dit och hjälpa till lite.
Mm, och de säger, vi vet ingenting om det. Ni måste landa här. Bara, nej, men... Och till slut säger Draco, nej, men nu är jag trött på ert nonsens.
Ja, just det. Och då bara, det är lugnt.
Ja, okay.
Kör på bara.
Kör.
Och i Blofelds lair har ju Ernst Stavro blivit lite betuttad i Tracy.
Ja, han har, av någon anledning. Och han försöker närma sig henne på ett ganska... Och han är inte så smidig med damerna.
Nej, det blir ju tydligt.
Mm. Han säger, du kan få bli min hertiginna. Mm. Och hon säger, men jag är redan hertiginna.
Burn!
Och han säger, ja, men då kan jag tänka ut något mycket värre. Han är inte så smidig.
Värre än att vara hertiginna.
Han är inte så smidig i alla fall.
Nej, men han hotar väl med lite tortyr och annat.
Han sätter sig bredvid sen och börjar knäppa upp skjortan och... Kyssen är lite konstigt på handen, tror jag. Hon säger i alla fall att hon fattar att det är Draco som pratar med flygledningen.
Ja, precis. De hör ju att det närmar sig 3 helikoptrar. Ja. Men de hör också att, ja, men att det ska vara en hjälpsändning, så de bryr sig inte riktigt om det.
Men Blofeld går på det där.
Han går på det fullt, helt och hållet.
Men han är ju betagen just då.
Ja. Och hon lurar upp honom i hans takvåning, som är väldigt pampig.
Hon vill se på soluppgången.
Ja, just det.
Blofeld säger, so poetic a pleasure.
Ja. Och då smäller det. Då landar attackhelikopterna. Det blir ratatatata för hela slanten.
Det är granater och automatvapen. Och Bond kommer glidande på isen skjutandes.
Ja, det ser ju helt wack ut. Snyggt. Och Tracy lyckas döda 2 henchmen.
Hon gör sig fri och bara greppar 2 champagneflaskor. Kastar en efter en och bara slår sönder den andra i huvudet på en och hotar en med den avslagna
flaskhalsen. Ja, hon blir helt... hon blir liksom en brawler, en bar liksom. Coolt. Men då... ja. Och Bond ger sig iväg efter Blofeld. Och som flyr in i sitt... mansion grejs under jord då. Och de börjar skjuta på varandra och Bond jagar ut Blofeld ut i snön.
Och så sprängs allt.
Allting sprängs. Och då händer väl ändå det som är filmens höjdpunkt.
De kastar sig ner i varsin
i varsin bob. I varsin bobsläde. Och börjar jaga varandra. Eller Bond börjar jaga Blofeld.
Ja.
Och det är väl... Rasande fart. Det måste ju säga att det är den bästa bobsledjakten jag har sett.
Ja. Det är spännande. Trånga isgångar och hög hastighet.
Shit. Och Blofeld tittar sig om axeln väldigt mycket.
Ja, han gillar att titta bakåt.
Ja.
Han försöker panga och sen tar han munitionen i slut. Han kastar pistolen på Bonds bob.
Klassiken.
Och sen sitter han och rycker lite i de där tåtarna.
Bond ramlar ju av sin bob, men lyckas ändå, han liksom genar då.
Men det är väl när Blofeld ska kasta en granat som han håller lurigt i munnen först. för att se lömsk ut. Och då tappar han den ju ner i sin egen bob. Ja. Håller på jättelänge och fingrar efter den där. Sen får han upp den och lyckas hiva den och spränger Bonds bob. Och Bond sprängs upp där och lyckas springa runt på något sätt och hinner ändå i kapp Blofeld.
Generös klippning där.
Bob.
Mm.
Mm.
Och då kastar han sig och då hänger han bakom där. Och då...
Sen slåss de på bobben.
De slåss på bobben. Det blir knytnävslag som utbyggts. Och
Blofeld fastnar i en gränklika.
Just det. Man tänker ju att han borde typ stryts eller ja, blivit halshuggen eller där. Men han hänger kvar där. Och Bond fortsätter vägen ner.
Det presenteras väl ändå som att han dör lite.
Ja, man får väl lite det intrycket kanske. Sen är det då klipp till slutscenen där Bond faktiskt gifter sig med
jättebröllop. Tracy.
Det är jättebröllop. Det är blommor, såna blomarrangemang som jag aldrig sett tidigare. Det är ju ett överflöd av episka proportioner verkligen. Farsan Draco har verkligen inte sparat på kulorna.
Glöm inte bort din far.
Nej, just det. Till
hör av dig. Och han säger, hör av dig någon gång om året. Du med. Ni alla.
Men just det, och då börjar han ju pola med M också.
Ja, de börjar de byta där också. Någon guld... något guldbrott där Draco kom undan. Och M bara, det var snyggt jobbat.
Ja, just det, men nu är de kamrater. Ja. Trots att de befinner sig på olika sidor av lagen. Och Q kommer fram till Bond och blir väldigt sentimental och ja, nästan en liten tår i ögonvrån. Och Moneypenny, herregud, hon är ju helt förstörd då, att Bond har gängat sig och lämnat henne. Men då kastar han sin hatt till henne. Han brukar ju kasta upp den på en hatt hållare i hennes sekreterarrum. Det brukar ju finnas med i alla de där Bondfilmerna. Så nu kastar han...
Ja, på ett sätt eller annat.
Ja. Så då kastar han hatten till henne istället. Som det vore en blombukett då, som man kastar till The Bridesmaids. Ja, det var en fin touch tyckte jag. Och sen så åker de iväg då, Tracy och James Bond.
Mm.
Men det inte slutar.
Nej, det är nu det kommer. Traumat.
Ja, det här minns man ju. Jag minns faktiskt väldigt lite från den här filmen. Men det här, det har ju satt sig i,
det satt sina spår.
I järnbarken, verkligen.
Och det är slutet ju, på lyckan.
Ja, och det är ju faktiskt ganska mörkt. Det är oväntat mörkt. Jag tänkte inte att det skulle vara riktigt så...
De stannar och snackar om... vad snackar de där?
Det är väl douchebag rich people-snacken.
Ja, just det.
Och Bond går ut ur bilen för att vad ska han plocka någon blomma till henne från bilens tak, för den blommor. Är ju helt beklädd med blommor. Och då åker ju en bil förbi dem och i bilen så sitter Blofeld med stödkrage bakom ratten och Irma Bunt i baksätet med en kulspruta och skjuter på det äkta paret. Och Tracy träffas av en kula i pannan.
Vi får inte se det direkt, men för Bond säger det är Blofeld, det är Blofeld, jag ska igenom.
Ja, just han kastar sig in i passagerarsätet.
Och då får vi se att det har gått ett hål genom vindrutan.
Mm.
Rakt i huvudet på. Fortfarande där ser det som att det är en lek. Det är Blofeld, det är Blofeld, jag ska igenom. Så är leken slut. Gubbdaget sätter spåret ur igen.
Mm. Plötsligt blir det helt svart. Bond tar... den döda Tracy, hennes kropp i sina händer. Och så stannar det till någon trafikpolis där. Han kommer på någon liten moped åkandes.
Ja, jag trodde det var någon av de där gamla livvakterna. Men ja, jag vet inte vad det var för någon.
Ja, men någon typ helt enkelt. Och tittar in på den här gräsliga scenen. Och då säger Bond till honom, ja men det är ingen fara, allt är bra. Allt är bra, vi ska leva lyckliga alla våra dagar. Och det här blir bra, så bra som. Och sen är det slut. Åh! Här var det ju! Okej. Bond torkade bort lite av snön och tittade på den. Det vände sig i magen på honom. Herregud! Mannen hade försökt följa efter honom, hade kommit för sent eller misslyckats i språnget och dragits in i den fruktansvärda snöpropellerns skärande blad. Rena köttfärsen!